Välkommen till musikrådet.
Musikrådets 18:e episod är här. 18 veckor i rad har vi alltså suttit här och gaggat om musik. Och jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricky Holmqvist älskar det fortfarande lika mycket. Och jag som inleder pratan här älskar ju också att ställa den oerhört viktiga frågan. Ricky Holmqvist, vad har du lyssnat på den senaste veckan?
Ja, innan jag går in på det så vill jag bara ställa en fråga till dig.
Gärna.
Jag har sett att den här frågan börjar dyka upp mer och mer bland artisters sociala medier och sådär. Och det är pre-save.
Ja.
Har du sett det?
Ja.
Pre-save den här länken för vad?
Ja, men det är väl att då dyker den där låten upp jättetydligt i Spotify när den väl släpps.
Så det handlar inte om att jag får... Alltså,
nej, det handlar nog mer typ om en minneslapp. Du får en notis typ. Nu är den släppt, tror jag.
Okej. Okay. Så det är inte mer exklusivt än så?
Det tror jag inte. Jag har inte kollat upp det så noga, men jag har fått intrycket. Det verkar rätt meningslöst, tycker jag.
Det börjar bli en sån här modegrej nu. Pre-save länken till våran platta eller låt släpps.
Om man tänker nej tack.
Ja, så
jag söker väl upp den när jag vill lyssna på den, tänker jag.
Ja, men precis. Släpps den skiva på fredag så släpps den på fredag.
Lite så. Men om det är inte kommer... nymodigheter som vi gamla farbröder inte gillar.
Ja, men precis. Jag kan pre-savea länken om du kommer hem och lämnar skivan till mig.
Och lämna länken nerskriven på en lapp. Här är länken. Ja, den ska du knappa in i din webbläsare.
då ska Netscape. Jag savea den där jävla länken. Nej, ja. Det var ju inte det du frågade om.
Nej, har du lyssnat på något som du har pre-savat?
Nej, däremot så har jag lyssnat på något som har dykt upp i mitt flöde så där helt apropå. Utan att jag aktivt har sökt, och det gillar ju jag.
Ja, sånt är alltid spännande.
Ja, men det är ju. Våran vän på popmusik.se, Johan, han brukar ju ofta skriva om drömsk pop.
Mm.
Har han ofta sådär, det här är en drömsk poplåt. Och jag har aldrig
är riktigt... Är inte det en genre till och med dream pop?
Typ. Ja, det kanske det är.
Inbäddat i luddiga arrangemang liksom.
Ja, men det är lite, ja, det kanske är så. Jag är inte jätteinsatt i det där. Men i alla fall så, först nu trillade poletten ner när jag lyssnade på, ja, det här, ja, jag vet inte, Love Truls, eller Love Truls. Vi säger Love Truls, för han är från Sverige. Som i fredags släppte en debutsingel som heter Torn Up Dress.
Okej.
Och det här är bara så här, du vet när hela världen bara stannar upp så här. Oh, vad är det här för något? Ja, det var, man, även fast, då, alltså, jag hittade inte ens orden. Jag fattade nu vad drömsk pop är för någonting. För att det var verkligen så här otroligt vackert. Från en artist som jag aldrig hört talas om innan. Så jag var tvungen att kolla upp. Och det enda som fanns av värde var en liten artikel i Savant musikmagasin.
Ja. Och det bara en. Alltså, annars brukar det ju vara att man liksom snubblar över något som man aldrig hört talas om och så hittar man 53 artiklar i alla små webbmagasin som finns.
Och så visar sig att man var 14:e plats på bollen ändå.
Ja, eller alternativt att artisten liksom har nått till de här mini-sajterna som inte så många läser och sen liksom inte längre. Det är lätt att komma in där, men sen inte så mycket mer.
Ja, det är sant. Hade jag fortsatt scrolla kanske hade dykt upp något mer, men nu var det i alla fall Savant som dök upp först.
Ja.
Och då visade sig att den här låten är inspelad i Loves föräldrars sovrum i föräldrahemmet. Eller jag vet inte om det är föräldrarnas sovrum eller om det är hans sovrum.
De låg sovrum. Inte och gjorde något där när han spelade in, hoppas jag.
Det finns bara en person som kan svara på, och det är Love själv. Han är 18 år.
Ja.
Och i min värld är det ganska coolt att vara 18 år och släppa en sån här debutsingel.
Han har alltså inte flyttat hemifrån än, kan man ju sluta sig
jag
till då.
Jag vet inte.
Jag vet. Man spelar väl inte in i föräldrarnas sovrum annars?
Du menar att han åker hem till föräldrarna för att spela in?
Ja.
Ja, men jag vet inte, han kanske har en liten...
Nej, jag ska sluta haka upp mig på detaljen här nu.
Jag vet inte. Det är kanske bättre akustik hemma hos hans föräldrar.
De har tjockare tecken i sängen så det blir mer dämpat. Liksom.
Där har vi. Han har inte riktigt råd att köpa sådana fintecken.
Det kommer, Love, det kommer.
Det kommer. Om du fortsätter göra sån här musik, då kan jag lova dig att du kan köpa egyptisk bomull. Det är i alla fall en väldigt, väldigt fin poplåt. Väldigt fin poplåt. Ja, skitkul. Och väldigt roligt att man kan släppa en sån debut liksom. Det är svinbra.
Höga förväntningar inför fortsättningen nu då?
Ja, men det blir det ju. Det ska bli jättekul och intressant att följa den här artisten. För det bådar väldigt gott tycker jag.
Mm.
Och sen så har jag lyssnat på Johannes Runemarks emo cowboy. Casino.
Ja, just det. Han kallar sig Casino, va?
Mm, precis.
Ja, då han har ju... Då är jag med. Ja. Det där var röret. Det kommer någon presstext och sånt. Eller om det var på Instagram. Där de om vartannat kallar honom för Casino och Johannes Runemark. Så jag försökte skumma det där lite snabbt. Och det var så, fan, är det samma person eller är det olika personer? De pratar om Casino men sen uttalar sig den där göken. Men det är alltså en person som kallar sig på ett annat sätt. Då är jag helt med på vem det är, bra.
Ja, men precis. Johannes Runemark är ju en lite så ett musikaliskt geni som har jobbat med Veronica Maggio, Håkan Hellström, Thomas Stenström, First Aid Kit och liksom hållit sig lite i bakgrunden så.
Mm.
Och nu kör ett litet soloprojekt som då heter Casino. Första singeln släpptes för några månader sedan och hette Skriva om dig.
Det var en bra titel.
Det är också, ja, det är också lite så, vad ska man säga, emotionell, melodiös popmusik, du vet, så här, som träffar som en pil i hjärtat nästan så.
Ja.
Väldigt, väldigt vackert. Och så förra veckan, torsdags, fredags, så släppte han en ny singel som heter Byter kanal.
Mm.
Och det går i samma spår så, väldigt vacker popmusik. Så ja, det var fina drömsk pop har jag lyssnat
en
på.
En drömsk popvecka.
Ja, men verkligen. Så ja, fint, nedstämt. Det kanske har lite med höstkänslor att göra eller något. Men ja.
Ja, ja, men årstid och väderlek kan ju ha ganska stort inflytande över vad man lyssnar på.
Så ja, det där är ganska intressant. För jag har två gånger faktiskt skrivit när jag ska intervjua någon, när jag ska göra en sån här mail-intervju. Tycker jag är väldigt intressant. När man skapar någonting, då har det ju varit att skapa musik då, som jag har frågat. Om årstider spelar in. Alltså om det spelar någon roll.
Ja, just det.
Vilken årstid du sitter ner och skriver en låt.
Det måste ju spela roll. Det måste ju,
ja, det måste det ju. Man tycker ju det.
Ja, du har ju ett helt annat mindset när du sitter i juli med en öl vid grillen kontra när det pissregnar i oktober och är 4 grader kallt eller varmt.
Det borde ju ha det.
Ja.
Om du inte är helt
känslolös.
Ja, precis. Jag vet inte, det kan vara så. Så det var i alla fall mina lyssningar. Drömsk popmusik har jag lyssnat på.
Ja.
Så då återstår ju fråga, vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
Det var ju kul att du har lyssnat på bra musik då, för då blir det lite motpol.
Har du lyssnat på dålig musik?
Jag har lyssnat på väldigt dålig musik.
Oj!
Det är ju ingen hemlighet för er som lyssnar på den här podden att jag gillar covers. Jag tycker att det är spännande med covers och kul när folk ger sig på att göra om låtar och sådär. Det diggar jag. Och, så att jag blev ju lite triggad nu i fredags då när Release Radar kom på Spotify som den alltid gör varje fredag, så ja, bland rätt mycket halvintressant så fanns det ju där då några covers som kom in och då tänkte jag, oh, wow, här måste jag ju kolla upp.
Ja, såklart.
Somebody Told Me med The Killers har ni ju koll på, från Hot Fuzz 2004 kom den. Riktigt svängig hitlåt.
Stor, ja, det var en hit.
Stor arena, ganska bra liksom. Det är, ja, god disco rock eller vad man ska säga. Den verkligen hade ett band som heter Motionless in White gett sig på att göra en cover på. Ett coronaprojekt, ständigt dessa coronaprojekt, artister får tid över och nu ska vi göra något speciellt, vi sitter, vi kan inte ut och spela, vi ger oss på den här, det blir kul för våra fans, vi spelar in Somebody Told Me cover, skitbra. Oj. Nej. Oj. Det här var alltså, ja men ska du ge dig på en svängig låt så måste du ju någonstans behålla svänget för att det ska kunna
eller skala av den totalt.
Ja, göra något helt annat. Have Motionless in White, jag kan inte det bandet särskilt väl. Jag trodde det var någon emo-core-variant. Det verkar vara mer metalcore-ish. Sådär. De intresserar mig inte så mycket. Men de lyckas, de har alltså en trummis som är så fullständigt osvängig. Så att de lyckas göra om den här discolåten till en truck. Så jag tänkte att den är en Porsche. Och sen ger de sig på den här låten så blir den som en truck som kör omkring på något lager. Så puttrar mycket
lite, eller?
Kör de ner den i skiten alltså.
Oj.
Så en hårdrock version av Somebody Told Me som är stelopererad. Fruktansvärd.
Oj. Ja, det låter ju vidrigt dåligt.
Ja, och den kommer ju ligga i vår spellista som finns med i avsnittsbeskrivningen så att ni själva kan förfasas över det här.
Men och det är kanske är viktigt att poängtera då att den här spellistan är ju inte låtar som vi rekommenderar.
Nej, det är låtar vi pratar om helt enkelt.
Ja, precis. Det är viktigt att bara höja den flaggan så ni inte tror att det här vill vi att ni ska lyssna på.
Men Motionless in White var ju faktiskt inte ensamma om att utföra en slakt. Det fanns en cover till i den här Release Radar-listan som jag var tvungen att lyssna på. Och om jag säger If I Ever Lose My Faith in You, kommer du ihåg vem som var originalartisten?
Ja, det gör jag väl fan. Nej, jag känner igen titeln.
Sting.
Just det.
Från 1993. Det är någon sorts mjukporrig jazzpop i original.
Ja, Sting-musik helt enkelt.
Ja, inte särskilt jättespännande. Men väldigt mycket känsla i framförandet. Mm. Vilket ju Sting hade där på 90-talet.
Ja.
Och den här låten gav ju sig då Disturbed på att göra.
Åh, herregud.
Och alla som vet hur det gick när Disturbed gav sig på Simon & Garfunkels Sound of Silence vet ju hur det här gick. Alltså, de lyckas precis som Sound of Silence göra den här mjukporriga jazzpoppen till något stelopererat, smaklöst, svulstigt med sångaren som står långt fram i ljudbilden och tycker att jag sjunger så vackert.
Håll inte igen nu, Micke.
Nej, för fan. Det var så dåligt. Jag gillar ju egentligen Disturbed, i alla fall deras tidiga plattor, för deras grej som de gör. Och då gjorde de ju också tidigt i karriären en cover på Shout som var
just
väldigt bra.
Ja, den var
men de här sentida cover-varianterna är ju bara nej. Nej, 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 stäng av.
Men man kan ju inte sticka under stol med att den här Sound of Silence blev en überhit.
Brutal hit.
Den har ju typ miljarders streams på spotten.
Och det är ju garanterat därför de gör den här också. Vi gör det igen. Såklart. Det är corona, vi har tid, vi gör det här igen. Den här låten har vi alltid älskat.
Ja, men precis.
Och men slaktar den inte då?
Det är väl, alltså, är inte det här lite faran med att göra en cover som blir en hit? För de har ju ändå ganska många covers ändå på sin
repertoar. Ja, de brukar
repertoar.
Ju ha någon per platta sådär ju. I alla fall.
Och det är det som är så coolt. För jag vet, de gjorde ju den här Shout och så gjorde de den här Land of Confusion. Och
den gör de också rätt bra faktiskt.
Ja, men jag menar, ja, visst. Gör de live istället?
Ja, lite så. Men det är ju de är ju bättre när de spelar rock. När de ska gå ner på det här balladish stadiet,
ja,
så blir
precis.
Det ju rätt kletigt bara. Väldigt amerikanskt.
Ja, ja, det blir ju.
Men för att få avsluta på en lite positiv fot i alla fall, så pratade jag om för några veckor sedan om Marilyn Mansons singel där, We Are Chaos.
Just det.
Den plattan kom nu och var, alltså inte överväldigande, men den var bra för att vara en Manson-platta. Och fortsatte på lite det här lite mer reflekterande, mogna spåret.
Ja, just det. Jag läste någon recension och den fick ändå ganska bra, alltså positivt. Så.
Ja, absolut. Och sen med tanke på att vi pratade Dark Tranquillity i skivcirkeln i förra avsnittet så släppte ju de en ny singel här också som hette Phantom Days, en midtempo dänga med en jäkligt snygg gitarrslinge. Okay. Som lovar ganska gott inför plattan Moment som ska komma i höst någon gång. Så det var vad jag har lyssnat på.
Oj, det var blandat.
Ja, mycket upprörande. Men nu när jag liksom har börjat gräva ner mig i den här uselheten så tänkte vi ju att vi kanske ska göra ett avsnitt där vi pratar om besvikelser.
Ja.
Det var ju så, nu låter vi som fanboys, vi nämnde Fredrik Strage i något annat avsnitt också, att han hade inspirerat oss, men nu har han gjort det igen. Han skrev en DN-krönika under rubriken Så botar du din abstinens efter livekonserter, där han liksom hade en ganska roligt resonemang kring att ja, men om man istället för att längta efter konserter då tänker på besvikelser där favoritband har varit kass. Ja. I hans fall då hänger han ju alltid i allting han gör upp till kring Depeche Mode och deras österrikiska trummis. Det verkar vara hans hang-up. Ja. Men vi tänkte att fan, det var ju grymt kul upplägg. Det kan man ju planka rakt av till Musikrådet.
Ja.
Så att vi tänkte snacka om alltså konsertbesvikelser. Artister som man går och tänker att det här ska ju levereras och så blir det inte som man har tänkt sig.
Mm. Är Fredrik Strage en influencer?
Ja, kanske. Ja, det är han nog.
För oss är han.
Ja. Det borde vi prata om i något avsnitt någon gång också. Musikskribenter. Och vilka som är de stora och vilka som är överskattade.
Oj, det här kan bli intressant.
Då,
ja, absolut.
Då får vi gå i landsflykt sen. Men vi sparar på den.
Ja, för det kan bli intressant. För man följer ju ändå några.
Ja,
man vill ändå lov att säga.
Ja. Men varsågod, Ricky Holmqvist, att öppna asken och släppa ut besvikelsen, så att säga.
Oj, oj, oj. Ja, lite så här är det ju. När vi pratade om det här så var det ju, tänkte jag, oj, det här kommer bli svårt. För oftast när man går på, i alla fall är ju jag så, när man går på konserter, att jag lämnar oftast konserterna med känslan att det här var nog ta med tusan det bästa jag sett i hela mitt liv. För jag älskar ju livemusik.
Mm, och du är en romantiker dessutom. Du är optimisten och jag är pessimisten. För du ser liksom förbi fläckarna och bara, ja, det var faktiskt ett stick på den här konserten som var bra. Jag fastnade i det här, nej fan, jag spelar fel.
Ja, men precis, för mig är ju glaset alltid halvfullt då.
Exakt.
Ja, nej, men när jag faktiskt fick liksom tänka lite på det, tänka lite närmare på det, så dök det upp några så här riktigt, riktigt självklara spelningar som står ut som jag faktiskt lämnade besviken av olika anledningar, ska jag säga. Ja. Och alltså en grej när man lämnar en spelning besviken kan ju bero mycket på en själv, att du vet, som vi har pratat om, att man har skyhöga förväntningar.
Mm.
Och det är ju inte alltid rättvist mot artisten.
Nej,
att jag kommer dit och tror, ja, att jag kommer in och tror att det här ska bli det bästa jag någonsin har upplevt. Så de har jag valt bort.
Låter klokt.
Ja. Utan det här är av andra anledningar som jag har valt de här. Och den första är ju då Metallica.
Ja.
På Ullevi. Jag vet inte exakt vilket år det var. Men det var i alla fall första och enda gången jag har fått se Metallica. Och Ullevi är ju, det är ju coolt att vara på Ullevi.
Ja.
Jag har upplevt några fantastiska spelningar på Ullevi. Och det här var ju helt tvärtom. Då visade sig Ullevi från sin absolut sämsta sida. Att jag satt så jävla långt bort från scenen du bara kan tänka dig.
Ja, det är en bit på alla delen.
Ja, och jag följde alltså spelningen på storbildsskärmar.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag såg Lars Ulrich på den här storbildsskärmen. Och jag såg när han slog på trumman. Och två sekunder efter det hör jag trumljudet.
Ja, just det blir som fördröjning där också. Ja. Studsar och har sig.
Och plus att jag satt mitt i kurvan, så att säga. Så det ekade och det var och jag frågade någon vakt bara, fan, kan jag, för jag hade några så här sittplatsbiljetter och så bara, snälla, kan vi få, alltså, det finns ju plats inne på ståplats, kan vi få, jag bara, nej, du sitter kvar där. Ja, fy fan. Så, ja, det var, ja, Och nu är jag inget Metallica-fan så, men jag menar, de har ju ändå, man har ju ändå en relation till Metallica.
Ja, det har nog alla.
Ja, på och se dem på Ullevi och man tänkte att det här kommer ju bli asbra. Men istället så var det bara ett bröl. Så, nej, det var verkligen en sån konsertbesvikelse.
Fast hur presterade de då? Var det liksom bara själva arenan som sänkte skiten? Eller gjorde de också en halvdanspelning?
Jag kommer ihåg att jag tyckte att de var ganska trött. Så att det bara var ett stopp på vägen, och på något sätt så förstärktes ju allt det här av att det var dåligt ljud och det var lite trött och det var säkert kallt också.
Det var ju allt. Göteborg, så det regnade säkert.
Ja, det regnade säkert, så, men allt liksom bara var så här. Nej, ja. Det var ju inte så himla roligt det här ändå.
Nej, du ser mig här igen.
Ja, det är en sån här som står ut liksom. Usch, nej.
Ja.
Det var min första.
Jag måste gå lite mer på det spåret som du väljer bort här. Förväntningarna spelade in i den här som jag ska ta upp, men inte fullt ut.
Okay.
Vi ska tillbaka till år 2006, den 17 juni, strax efter lunch någon gång, tror jag att det var, har jag för mig.
Vi är... Okay. Okay.
Befinner oss på Hultsfredsfestivalen
yes.
Och ett band som heter De Salma har återförenats. Ska ställa Oj. Sig på Atlantis-scenen. Och det här var ett band som jag lyssnade ofantligt mycket på i min ungdom.
Det gjorde man ju faktiskt.
Deppig punk. Men de, jag såg aldrig dem när de existerade, för de släppte ju bara några plattor och sen la de ner. Och sen hade de ju några år tidigare återförenat Strebers, som vi var ungefär samma medlemmar. Och ja. De hade jag sett spela i lite källarlokaler och sådär. Det var ju sjukt coolt, men det var ju inte De Salma, för De Salma hade ju det här låtmaterialet som var så fantastiskt. Och så kom ja. Ju den här, återförenas upp på Hultsfred. Och man bara, vi var några stycken som det här är så stort och vi ska dit och se på det här och det kommer ju bli så fantastiskt.
Ja. Men...
Och sen, alltså det var ju så här allsång i det där tältet innan de gick på, och det var allsång under konserten så att de inte började sjunga texterna själva, balladen om Lilla Elsa och ja, alla de här. Det var liksom så, inramningen kunde inte ha varit bättre. Men de var rostiga, de var otajta, de var tagna av stundens allvar, så att det var lite nervöst. Och det blev klämmigt, för de var liksom inte bekväma i rollen. Så att liksom
okay.
De här stora idoler som står där och visar sig bara vara ett halvdant rockband. Den var inte kul alls.
Nej, det kan jag tänka mig. Och samtidigt så låter det som att det inte bara var dina förväntningar heller då.
Nej, jag hade ju osunt höga förväntningar. Men samtidigt så det hade ju inte varit en superbra spelning, även om jag inte hade haft de förväntningarna. Och sen vet jag att låtvalen var märkliga, för jag tyckte att Efter allt, eller tycker jag fortfarande att det är deras bästa skiva. Gryningstid är ju den stora, den spelar de massa ifrån. Och Efter allt är ju en väldigt underskattad skiva tycker jag. Men från den spelar de bara två låtar, vilka var de två sämsta. Och de slarvade bort, de spelade inte ens luft. Den här hitlåten från Efter allt som så många älskar, den spelade de inte överhuvudtaget. Sen fick jag höra i efterhand på något sätt att de hade sumpat med speltiden eller något, så de hade tänkt spela den men det blev fel och den föll bort och det skulle varit i slutet liksom. Men även rostiga, inte alls så bra som de skulle kunna vara, dåliga låtval. Jag recenserade den faktiskt för Joysign, gav den 3 av 5, men så här efterhand när jag tänker tillbaka på det var nog ett betyg för att jag ville så gärna att det skulle vara bra.
Ja, men precis.
Men sen har jag sett dem i efterhand många gånger, och de är ju, har ju aldrig varit ett bländande superliveband, men väldigt mycket bättre.
Ja, okej.
Okay. Så det var min första.
Ja. Om vi håller oss kvar på Hultsfred.
Det är många besvikelser och förtjusningar som utspelar sig där, så det tycker jag.
Ja, det kanske har lite med att göra också när vi pratade en annan gång om att festivalspelningar ofta kan bara vara ett stopp på vägen så.
Ja.
Så man kanske inte liksom har med sig alla känslorna och all den där i liksom väskan upp på scen. Vilket år var det du och jag var där? Var det 2011? 2010?
2012 kanske? 2011? Kanske. Nej, jag vet inte. Det är någonstans.
Nej, skitsamma.
Det var när det återuppstod i FKP Scorpios regi i alla fall.
Ja, men precis. Och Liam Gallagher hade ju ett projekt som han drog igång efter Oasis hade brytits upp, som hette, ska jag säga,
var det BDI?
BDI, precis. Ja. Och de spelade ju det året på Hultsfred. Och det hade ju varit mycket snack om att ja, men de kommer inte att dyka upp för att Liam Gallagher hade blivit hundbiten.
Just
några dagar
det.
Innan.
Ja.
Och det var väldigt så där. Kommer de inte? Så man visste inte ens alltså, speldagen om de skulle dyka upp. Men så gjorde de det i alla fall. Och Liam Gallagher är ju en husgud här hemma. Och jag hade ju sett honom en gång innan då, när de spelade med Oasis på Hultsfred. Och hur cool som helst. Men alltså, aldrig tidigare har jag upplevt en så otroligt nonchalant person på en scen. Alltså, arrogant vet man ju att han är.
Ja.
Och det finns väl ytterst få personer som kan vara arrogant men ändå samtidigt ganska cool och komma undan med.
Nej, precis.
Som Mr. Gallagher. Men det här var bara så jävla nonchalant. Typ, nu gör vi de här låtarna och sen så drar vi.
Ointresserad.
Ja, och jag kommer ihåg att jag stod och verkligen var så här besviken. Alltså jag var besviken när jag såg det, för det var så pass lite folk då, så man kom så himla nära. Man stod nästan ända framme vid staketet längst fram. Och man ser på honom bara. Han vill inte vara där. Han vill inte vara på den här scenen. Och det blev så himla genomskinligt. Och jag kommer ihåg att jag kände så här. Aha, det här var ju ingen kul.
Det förstörde bilden av honom lite.
Ja, men det gjorde faktiskt det då. Nej, det var... Nej, för det är en så himla tunn tråd där mellan att vara arrogant och cool och nonchalant och bara...
Ja, verkligen.
Så nej, jag kommer ihåg att jag var alltså så här, nästan ledsen blev jag att se någon sådär som man tycker så mycket om bara totalt skita i.
Nej, men du har ju sett upp så mycket till honom också genom åren.
Ja, men precis.
Med allt från din stora Oasis-målning i pojklägenheten och sådär liksom.
Ja, men det är ungefär kan jag tänka mig som om du har en artist eller en idrottsprofil eller vad som helst som du ser upp så himla mycket till. Och så går du fram till den personen och så bara, ursäkta, skulle jag kunna få din autograf eller skulle jag kunna få ta en bild med dig? Och de bara, dra åt helvete.
Glöm det för fan.
Ja, men precis. Och den känslan när nästan ens hjärta bara går itu så här. Lite så var det faktiskt, kanske lite överdrivet, men och bara, jaha. Mm. Så det var, då vart man ju asbesviken.
Ja.
Det är nästan så jag blir lite emotionell när jag pratar om det nu, men ja.
Kommer tillbaka inte, i känslan.
Jag vill inte prata om det.
Nej, vi skiter i det. Vi kan ta min nästa. Ja. Vi går vidare.
Ja.
Vi ska tillbaka till Hultsfredsfestivalen den 17 juni 2006. Inte vid lunch nu, utan några timmar senare på dagen.
Vad är klockan nu?
Den är kanske 15, 16, 17 där någonstans.
Ja.
På exakt samma scen, Atlantis, tror jag att den hette. Det var tältscenen i alla fall. Ställde sig då Stone Sour och Corey Taylor, som vi har pratat om i den här podden, ägde allt och alla. De skulle släppa Come What Ever May senare det året. Och spelade låtar från den, låtar som man inte hade hört. Och det var hur bra som helst. Det var liksom sådär 5 av 5 spelning. Man var helt tagen. Han var så grym frontman. Så där och då, i den stunden, så cementerades liksom någon sorts kärlek till Stone Sour som liveband. Sen har jag sett på dem många gånger när de kom till Sverige på festivaler och sådär. Gott sett, de har alltid varit nöjd. Men nu spolar vi fram till november 2017 istället. Annexet i Stockholm, det är den här lilla arenan som ligger påhakat i Globen, som tar 3000 pers eller sånt där. Var väl rätt fullsmockat. Förbandet, The Pretty Reckless, ganska ointressant band. Men de går på och har svinbra ljud. Okay. Riktigt fett och klart och alla instrument går fram och då tänker man så, uff, förbandet låter så här.
Ja, precis.
Nu jävlar blir det åka av här. Och sen kommer Stone Sour på och har så risigt ljud. Skrotigt liksom, så trummorna låter som en jävla rishög och gitarrerna har inget tryck och det är väl liksom all den här pondusen och trycket som finns i Stone Sours musik. Fanns inte där. Det var
okay.
Bedrövligt ljud.
Och sången?
Den var ju bra. Corey Taylor sjunger alltid bra. Men han var trött och ointresserad och blasé. Det var liksom, såg man Stone Sour för första gången så var han säkert svinbra. Men det var klyschigt. Jag har ändå sett det bandet många gånger och han brukar kunna liksom plocka fram det ordentligt. Men här var ju liksom gammalt mellansnack och han sa samma saker som han alltid har sagt. Använde samma trick som han alltid har gjort. Det fanns ingen liksom närvaro i det överhuvudtaget. Han var bara lat och bekväm och gick rakt av efter sista låten utan att vara kvar och tacka direkt eller sådär. Så att det var ju en tokbesvikelse för att man vet hur bra det kan vara. Ja. Allt från den här Hultsfreds första gången vid andra spelningar väg fram och sen var det en sån spelning där man bara jaha, jag kanske inte ska gå och se dem nästa gång de kommer då.
Det var så illa.
Ja, det var riktigt så. Trist.
Då vet man ju att man är på en dålig spelning när man börjar ifrågasätta hela bandets existens nästan.
Ja, men det är ju ett bra band, men liksom det där var,
ja, det är det ju.
Stor besvikelse över den spelningen. Okay. Sen tror jag inte de har varit här sen dess, så att vi får väl se hur jag resonerar nästa gång de kommer. Efter corona,
ja. Ja, precis. Han ger sig väl säkert ut på någon solo-grej först, va?
Ja, men den där bedrövliga soloskivan han verkar hålla på med. Den tar vi en annan gång.
Jag älskar hur negg det här avsnittet är idag ändå. Men ni får ta det.
Ja, helt enkelt. Det är ju höst.
Ja, men precis. Kent.
Ja.
Den gamla rockorkestern från Eskilstuna.
Ska vi till Hultsfred?
Nej, vi ska faktiskt inte där.
För jag trodde nästan du skulle ta den här klassiska helikopterspelningen.
Nej, jag var inte.
Nej, den var ju så jävla dålig.
Ja, men det
är inte några husgudar till mig, så den plockar inte jag upp i det här sammanhanget.
Ja, men var du på den?
Ja.
Kan du inte bara ta den lite snabbt? Nej, men, för de som inte vet?
Det var bara oengagerat och lite så här arrogant, liksom. Och jag för mig att Jocke Berg tappade text och sånt också.
Ja, precis.
Det kändes bara, men det var hela grejen. De kom in i helikopter och det var så, skulle vara så stort och flashigt. Och sen var det bara en halvdan dryg spelning där det kändes som att de inte var förberedda.
Ja, lite med den spelningen var ju också att den var så här superexklusiv. Det här är enda spelningen vi gör i år.
Ja, så var det kanske.
Ja, och precis som du säger, de kom dit med en jävla helikopter och de hade inte repat och de sjöng fel och det var alla tänkbara misstag man kan göra under en spelning. Och lite så var det ju även när Kent skulle spela på Bråvalla. Det här är enda spelningen vi gör i Sverige i år.
Ja, just det. Och satan vad tråkig den spelningen var.
Ja, allt liksom bara byggdes upp och vi kommer bara spela där och vi, alltså så. Och jag menar, jag som gillar Kent, det här var ju stort, det var ju skitstort och tänkte att nu blir det ju asbra såklart.
Vilket år var det? 2014, 2015?
Ja, men 15 kanske, va?
Winnerbäck var där och gjorde något exklusivt också. För mig.
Ja, precis. Ja, det var samma år. Men, fy fan, så tråkigt. Det var så tråkigt och så själlöst och det blev så tydligt att de bara åkte dit, gjorde en spelning, cashade in. För de fick ju bra betalt, läste jag efteråt.
Nej, såklart, om det var en exklusiv.
Ja, och de här Scorpio då var ju nästan lite kända i branschen för att överbetala sina artister och driva upp gage.
Ja.
Så, ja men lite så, om det står mellan två, ska vi till Peace and Love eller ska vi till Bråvalla och spela? Ja, men då som artist så tänker jag att man går nog dit där de betalar bäst.
Ja, de lägger på 200 papp till, vi tar det.
Ja, men precis. Och då är det nog ganska svårt att inte åka till utkanten av Norrköping och spela.
Nej.
Och om du då heter Kent, som var Sveriges största poprockband då.
Är det han som sjunger som heter så?
Kent, ja.
Ja.
Mm. Ja. Kent Berg.
Ja. Bergatrollet Kent.
Bergatrollet Kent. Ja, nej, han heter Joakim. Och så jag vet att det pratades efteråt om liksom flera miljoner som de fick för den, ja, spelningen.
De valde inte att lägga de där extra gagepengarna på en lite svulstigare show alltså.
Nej, och det var så otroligt själlöst och inte ett sägande, så att alltså klockorna stannade till slut, så tråkigt var det.
Ja.
Och jag menar, jag har sett Kent mer än 10 gånger live. Och den här är den är så cementerad i botten av spelningar jag sett med dem, så att det finns inget ens att jämföra med. När de var nya i branschen så var de hästlängder bättre än vad de var här.
Ja. Gamla trötta mätta.
Ja, men precis. Och jag har sett dem efteråt som tur var och tyckte att de, alltså det här var en engångsföreteelse.
Ja, men på avslutnings turnén var de ju riktigt bra.
Då var de bra. Men då var det ju mer jag såg den premiären i Linköping, kommer jag ihåg, och då är det ju den här scenshowen som lyfter dem.
Mm.
Så med facit i hand så var det kanske ganska bra att de la ner när de gjorde, för de som sagt, de kändes lite trötta.
Ja, musikrådet ramade in det fint där. Du såg premiären och jag såg avslutningen, finalen.
Just det, det stämmer.
Det gjorde vi bra.
Precis, det är så vi jobbar. Nej, så Kent på Bråvalla var ju ett typexempel på band som bara cashar in.
Ja.
Och nej, det är inget bra. Ska ni spela för en publik, så se till att ha hjärtat och känslan med er. För vi ser igenom det.
Det där är ju en artistklyscha, att bara gå upp och göra jobbet. En annan artistklyscha är att man tittar lite väl djupt i flaskan, kanske.
Åh, det här ska bli intressant.
Och då tycker jag att vi ska förflytta oss till den 15 mars 2013.
Klockan?
Ja, det är nog närmare midnatt skulle jag tro.
Oj, okay.
Det är i alla fall efter 21.
Små timmarna.
Det är på kvällen i alla fall. Dagen efter så lyder rubriken i lokaltidningen till en artikel som jag råkar vara författare till. Riffralfs fylla sänkte mustasch.
Ja, det här kommer jag ihåg.
Och det här är ju då den klassiska spelningen. Ett fullsatt Dynamo i Norrköping. Ralf Gyllenhammar, sångare i Mustasch, har han har väl gjort Melodifestivalen några veckor tidigare, och sen ska de ut och spela med Mustasch och sådär. Och det kanske inte är något superfavoritband till mig, men de har ju, nu för tiden är de ganska urvattnade, men de, fram till då ungefär, hade de ju släppt många bra plattor, var ett erkänt bra liveband, väldigt svängigt, ja, väldigt tungt, han är en bra frontman. Men den här kvällen hade han ju tittat lite väl djupt i flaskan, så att
övertänkt,
alltså, någon fick ju gå och hämta honom när de skulle spela, för han satt på någon annan bar, tror jag, och söp.
Oj.
Och så kom han upp och han tappade text och han spelade fel och han fick knäppa fylleinfall där han liksom skulle bara jamma mitt i låtarna och sådär. Och mellansnacken var: det är så gött att supa, pojkar! Nu ska vi supa! Ja, men sådär, man bara... Jag menar, och då är ju Mustasch ändå ett band som... Ja, men de har ju en lite bonig, alkoholromantisk image.
Det
har de ju alltid spelat på. Men här slog det ju över fullständigt. Han var ju aprak.
Okay.
Jag vet att jag skrev, om jag ska läsa innantill den där recensionen: jag ser gärna Ralf Gyllenhammar halsa Jack Daniels på scen, men jag vill inte konstant höra honom sluddra om att supa, och framförallt inte att han ska krascha flera orkesterns finaste låtar med knäppa fyllinfall.
Men det var väl välformulerat.
Så det här följer ju fullständigt pladask och avslutades med att de körde I Hunt Alone, som är en superbra låt. Och jag stod ganska långt bak i lokalen, nykter recensent som jag var. Och helt plötsligt så bara försvinner då Ralf från scenen mitt i den låten. Jaha, och bandet står där och spelar och jammar och får ju reda upp det här. Jaha, här skulle det vara sång, men nej, men vi står här och spelar. Vi fortsätter. Och de fattar inte vart han tar vägen. Och jag står där nere ganska baren. Och helt plötsligt så dyker Ralf upp i baren. Och börjar gorma. Och jag ska ha öl! Ge mig öl! Och sen slutar det med att bandet nästan slutar spela. Så David Johannesson, gitarristen, böjer fram till Mick och bara har någon sett vår sångare?
Oj.
Och sen var det slut, typ. Så det var fullständigt pinsamt fyllehaveri det här. Och han fick ju be om ursäkt sen, och bandet fick komma tillbaka och spela gratis några månader senare, eller några månader senare, som för att gottgöra för det här.
Ja, jag kommer ihåg det här så väl. Det är ju sjukt. Det är också en liten så här oskriven regel, har man hört, att man dricker inte innan.
Och gör man det, man dricker ju inte så att man förstör sin spelning i alla fall.
Nej.
Nej, det var riktigt, ja, riktigt pinsamt. Stor, ja, konsertbesvikelse.
Och det var väl efteråt någon gång, vet jag, han sa att jag har slutat dricka nu. Nu dricker jag bara öl och vin.
Ja, jag har slutat dricka sprit. Jag är nästan nykterist nu med det.
Ja. Nej, det är ju såklart vidrigt. Och väldigt, väldigt respektlöst. Ja. Om man tänker efter, med att folk köper biljetter och ser fram emot det här. Och man pissar ju faktiskt på sin publik.
Väldigt mycket faktiskt.
När man beter sig sådär. Jag tänkte säga på tal om pissa på sin publik, men det kanske är att ta i lite. Men jag var på Tele 2 Arena och såg Avicii.
Mm.
Den framlidne svenska DJ:n. Man kanske inte ska prata om de som har tragiskt gått bort, men i alla fall. Han var ju svinstor.
Ja. Verkligen.
Och han fyllde ut, sålde ut till Tele 2 Arena flera gånger om. När han då hade släppt de här tidiga hitsen. Det här var ju innan Hey Brother och allt vad de nu hette.
Ja.
Eller var det förresten?
Det var väl då han tokbreakade för arenorna, i Sverige i alla fall.
Ja, det kanske det var. Jo, han avslutade med Hey Brother.
Han var ju svinstor innan, men han blev väl liksom den extra pushen.
Just
fick han
så
ju med
var
Hey Brother.
Han öppnade med den här, som jag alltid glömmer bort vad han heter. Men superhitten i alla fall. Skitsamma. Jag hade sett Swedish House Mafia ett tag innan. Mm. När de var på sin den här sista turnén. Och tyckte att det var ju skitbra.
De hade ju så mäktig show på den turnén.
Ja, och alltså just att de bjuder till och de pratar och liksom, alltså de syns på ett annat sätt.
Mm.
Och de eldar på publiken och de pratar och de håller liksom lite mellansnack och såna här grejer. Och så när Avicii då skulle spela, och tänkte jag, ja men det är väl snarlikt. Han sa alltså inte ett ord. Han sa typ tack Stockholm i slutet. Det var allt han sa.
Ja.
Och jag kommer ihåg att jag var, alltså visst, det är en asbra show. Det är mäktigt som bara den och allting. Det är allt vad man kan tänka sig. Och jag tror alla lämnade spelningen helt euforiska och alltså supernöjda.
Ja.
Men ju mer jag tänkte på den där spelningen, så var det så här, men vem fan är han? Vem är han att stå där? Och för då var det den här, jag har ju på något sätt alltid försvarat DJ-kulturen med folk. Då stoppar bara in ett USB, de är inga riktiga musiker.
Det är
och...
inte live.
Nej, men precis. Och tänkte att, men här skojar du med mig liksom. Det är klart att de är, och det är de som producerar och de gör ju allting så. Så jag har alltså alltid försvarat att det är klart att DJs är riktiga musiker. Självklart. Men så ser man då Avicii stå där och fist pumpa lite och bara, fast är de verkligen där? Ja, men man kan tycka att herregud, du har sålt ut till ett två arena.
Bjud till lite.
Tiotusentals människor som bara står och skriker och är överlyckliga. Exakt, bjud till lite. Säg något, visa det. Alltså, gör något bara.
Ja.
Nej, inget. Så det var så här, aha.
Ja, trist.
Så det vart ju egentligen som en vanlig nattklubbskväll som spelade housemusik.
Ja.
Så att det skulle vara en av världens största DJs som stod där, det märker man inte så mycket av.
Det hade kunnat vara du.
Ja, faktiskt. Hur svårt kan det vara?
Du hade pratat sönder dem istället.
Jag hade ju pratat för mycket.
Har du hört om den här senaste drömska popsingen? Den är inspelad under täcket hos mamma och pappa.
Mitt i en låt. Jag kommer att tänka på en grej. Sluta, vi vill dansa. Ja, förlåt då. Det var Avicii.
Ja, den spelningen blev av i alla fall. Jag har inga mer såna här tydliga exempel, men jag har två grejer jag kan kasta in här. Spelningar som blir försenade från Hultsfredsfestivalen. Mm. Och då, jag vet inte vilka år det var, men Snoop Dogg skulle ju spela något år. Och det var hypat. Och jag såg aldrig den spelningen, för han kom ju aldrig. Han stod där och väntade i en timme och det blev försenat och försenat och försenat.
Var inte då han hade åkt dit för någon?
Nej, han var nog bara arrogant, tror jag. Och sen började de visa någon mjukporrfilm på skärmarna. Och man bara sa, men kom igen.
Ja.
Det här är ju hiphop-klyschan ut i...
Ja, men precis.
Så att jag gick därifrån efter innan han hade börjat. Sen de som stannade kvar sa ju att det var precis lika kass som väntan, ungefär.
Ja, okay.
Exakt samma sak i Hultsfred något annat år när Baby Shambles skulle spela en nattspelning. Pete Doherty var ju känd för att vara en strulputte som knarkade och alltid var försenad. Och det var lite en sport, hur försenade kan de bli? Och de var ju försenade. Och det var också så här, det var liksom timmavis försenat. Och mitt i natten så, så jävla intressant. Är det inte bara för att se någon hög nisse ska gå på och sådär. Så jag gick och la mig också. Men det var ju tydligen den spelningen där han var så jävla borta så han ramlade av scenen och sånt, tror jag. Så det hade kanske varit något att se. Men de två spelningarna blev aldrig några besvikelser eftersom jag inte orkade stanna kvar och se dem.
Nej, det förstår jag. På tal om ramla av scenen.
Ja.
Foo Fighters.
Den var ju bra, den spelningen.
Ja, men lugna här nu. Alltså, Dave Grohl när han ramlar av scenen och bryter benet. Det här är ju helt och hållet själviskt av mig.
Ja.
Jag har alltså köpt en biljett till Foo Fighters och på Ullevi och går, och efter halva första låten andra. Så ramlar andra var det kanske. Så ramlar Dave Grohl, sångare, av scenen och bryter benet.
Ja.
Givetvis jättetragiskt och jättesynd om honom. Men jag står där och tänker, jaha, men jag då? Vad fan, jag har ju betalt för det här. Och medlemmarna som är kvar då på scen, själva inte har en jävla aning om vad som händer.
Nej, det var ju kul. Man såg ju, vad heter han? Taylor Hawkins, trumsen.
Ja, precis.
Man såg på skärmen och bara, what the fuck happened? What the fuck happened?
Och medan då Dave Grohl är bakom scenen och får hjälp, såklart.
Ja.
Och nu pratar vi inte att han får ett plåster här, utan nu, han har alltså brytit sitt ben.
Ja, men de pumpade ju honom med morfin och kom dit och gipsade honom.
Ja, precis. Och då medan allt det här sker då, så kör ju de andra, de gör ju det bästa av situationen, såklart. Så de kör ju lite covers och lite sådär. De bjuder på en lite pausunderhållning, kan man säga.
Ja, fast det var ju bedrövligt.
Ja, och det är det här momentet då som jag tänker, ja, men vad fan. Men har jag betalt för det här? Och nej, det här, nej, Foo Fighters, nej. Så vi går ju, jag och mitt sällskap, vi går.
Nej, ni tillhörde de som gick.
Ja, men lugn och fin. Så kommer vi då ut från Ullevi och hinner gå en liten bit. Då möter vi ett sällskap som bara, ni ska inte gå, va, för han kom upp på scen igen nu. Så bara, vad säger ni, ska vi? Ja, men vi vände ju, som tur var.
Ja, fick ni komma in igen då?
Ja, det fick vi, så det var lugnt. Men just det här ego av mig, va, det är en person som precis har ramlat av scen och brutit benet, och jag står där så här, ja, men jag då? Ja, det här känns inte bra för mig att behöva höra det här. Men sen, visst, absolut, det blev ju en ganska cool spelning. Det är ju så här en på miljonen spelning, ja, som man verkligen kan säga att jag var där.
Ja, men den där spelningen blev ju mycket bättre än vad en vanlig Foo Fighters-spelning hade varit.
tack vare, eller tack på grund av allt det här, absolut.
Ja, för att det blev ju en sån känsla över det. Jag tycker det var en helt grym spelning det där. Men jag hade en polare som vände sig om där precis där de harvade de här coverserna som var så dåligt. Det var som ett sunkigt afterski-band.
Ja,
han vände sig om och sa, nej, vad fan. Ska vi gå till andra lång istället, eller? Jag är jävla glad att vi inte gjorde det.
Ja, men precis, ja. Nej, men just det här ego av mig bara, fast det här vill ju inte jag se. Det här var ju när det ligger en stackars person och har brutit ur benet.
Jag kan sympatisera med den känslan ändå.
Ja, men lite så är det ju. Vill du höra min sista?
Har du en till?
Jag har en till. Jag har en till.
Nu är vi ändå liksom inne i den här.
Jag har ju för sig två till, men en av dem har vi redan diskuterat, och det är ju den fruktansvärt dåliga spelningen från Green Day på Bråvalla.
Ja.
Som jag egentligen inte vill gå in på igen.
Nej, den kan ni ju lyssna på i avsnittet som heter Festivalminnen, eller vad vi nu kallar det.
Mm. Ja, den är så vidrig.
Jag tror det var avsnitt 11 eller något sånt där. Ja, nej, det var ju bedrövligt värdelöst.
Ja, den var vidrig. Men vi kan stanna oss kvar på Bråvalla istället då. Mm. Och prata om Henrik Berggren.
Broder Daniel Henke. Han som har någon sån här trötthetssjukdom, så han måste gå och vila ibland mellan låtarna.
Ja, precis. Han släppte ju platta där som var väldigt, väldigt bra. Jag tror det var sista året Bråvalla körde.
Ja, jag såg som honom på Gröna Lund då. När han
turnerade. Och jag vet att vi pratade om att det var samma lite fenomen som jag är inne på här. Att han omgav sig av typ västkustens absolut bästa musiker.
Mm, just det.
Och de spelade ut honom totalt.
Ja, exakt så.
Och han var ju otroligt hypad den våren när han hade släppt sin platta. En platta som är väldigt bra. Men de superlativen som liksom överöstes honom, det var ju inte riktigt så. Det var en gedigen popplatta, punkt. Inget
mer. Ja, men det var ju mer att han kom tillbaka och släppte en platta som gjorde att alla blev så här. För att Broder Daniel har ett sånt legacy, även om de inte heller var ett jättebra band egentligen.
Nej. Jag vet att jag skrev en krönika för Drevet som hette Broder Daniel, eller Henrik Berggren är bra, inte Messias. Ja. Lite så var det ju. Alltså det var ju tävling i vem som kunde hylla honom mest.
Ja, även för livespelningarna.
Ja, men precis. Och som han gav sig ut på en turné då efter han hade släppt den här skivan. Och det var ju inte bra. Det var ju inte bra, för han var ju nu kanske det är fel att säga det om Henrik Berggren som har en kronisk sjukdom, men han verkade trött. Ja,
men det är liksom inte ett konstaterande, det är bara ett fakta. Han var trött.
Han har det på papper. Nej, men som sagt, det är ju inte snällt att skoja om en sjukdom, såklart. Men och när han då omger sig av såna fantastiska musiker, så blir det ju ganska tydligt vem som är den svaga länken.
Ja, precis. Jag vet, jag skrev också en recension om det där, när det är den hypade soloartisten som är den svaga länken på sin egen turné, blir ju det lite konstigt. För han framstod ju som en amatör vid sidan av sina medmusiker.
Ja, men precis. Ja, och jag gillar ju de här och slänga in med idrottsreferenser. Och jag menar, om du ska sätta ihop ett litet fyrmannalag med Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar och Ricky Holmqvist, så ja, tror jag man ser ganska snabbt vem som är den svaga länken i det här laget.
Det kan tyckas ganska tydligt.
Så lite så var det ju faktiskt, för han var ju otroligt smart, det ska han ju ha, som plockade ihop just det bandet.
Eller var han inte så smart alls, eftersom du framställde honom själv som ganska medelmåttig?
Ja, precis, och jag menar, det som var bra med Broder Daniel var ju att de var så där skramliga, och det soundet på något sätt, alla bidrog till det.
Ja.
Nu kommer jag ihåg att den här Henrik Berggrens spelning på Bråvalla var som allra bäst när bandet bara fick växa, när han gick av scen.
När han gick och vila.
Ja, men jag tror han gjorde det.
För ja, men det gjorde han.
Låter, de bara fortsatte spela så här typ 3-4-5 minuter och liksom nästan jammade så här. Och bara, fan, det här är ju svinbra. Och sen så kom Henke in igen och då liksom drogs allt ner. Det kanske har med förväntningar att göra också, men då blev det ju jättetydligt vem som var svagast i det.
Ja.
Den ensemblen. Så det var också en sån här spelning som stod ut i min värld.
Mm. Jag tyckte att det var helt okej spelning. Jag såg ju bara den på Grönan. Den var helt okej spelning, men jag helt och fullt...
Det var väl den första?
Med på beskrivningen, ja det var det kanske. Jag vet inte, mycket möjligt. Men jag hade nog inte så jättehöga förväntningar på det heller, så det kan jag ha spelat in i
ett, okay.
Tyckte att det var helt okej.
Ja, det är sant. Det är sant.
Nog om besvikelser. Dags för skivcirkel.
Ja, det är dags.
Det är dags.
Oj, jag är jätteredo.
Det här var ju... Alltså The White Stripes självbetitlade platta från 99 valde du. Men vi fortsätter på samma tema, tycker jag. Det här var ju också en jävla besvikelse.
Okej.
Jag vet inte vart jag ska börja här riktigt. Jag tror att jag tycker att White Stripes är ett band som är väldigt mycket bättre i teorin än i praktiken. Alternativt att jag gillar White Stripes i små doser. Jag vet, du pratade om när du valde ut den här skivan i förra avsnittet, att du liksom hade hittat lite låtar här och var i Peaky Blinders soundtrack och sådär.
Ja, precis, ja.
Och att det blir, när den låt dyker upp i ett sånt sammanhang, att man bara så, wow, det här är coolt. Och det kan jag absolut ställa upp på. Det tycker jag med. För att det är ju liksom snärtig, energisk musik som man blir lite så här, wow, oftast i alla fall de upptempo-bitarna. Men 17 låtar halvtaskigt producerad skränrock i rad. Jag kan inte lyssna på det alltså. Allting flyter ihop och blir samma. Det blir bara en jättejobbig ljudmatta. Så ja. Plockar du ut en låt och spelar den för mig, så kommer jag tycka att det här är ju skitfräckt. Men när jag plöjt den här skivan några varv, jag blir bara trött. Det var så här, nej. Håll käften, Jack White, du är jobbig.
Alltså, allt du säger just nu kan jag ju skriva under på. För att jag valde ju ut den här skivan efter att ha hört de här små låtarna.
Ja.
Och jag var nog heller inte riktigt beredd på hur pass påfrestande det skulle vara att höra en hel White Stripes-skiva.
Nej.
Liksom en lyssning. Som du säger, det blir, alltså det är små fyrverkerier här och var som är fantastiska.
Ja,
bara den här öppningsspåret, Jimmy the Exploder.
Trummorna
och fräna. Den här bluesiga sönderdistade gitarren, och att man bara, det här är ju White Stripes. Jag älskar ju det här. Men alltså inte i så stora mängder.
Nej.
Jag håller med, det blir för mycket. Inte så att jag tröttnar, men det blir lite samma recept. Som att sitta, alltså, som att äta en schwarzwald helt själv.
Ja, men sen är det ju, oavsett låtarnas kvalitet, så är det ju underproducerat. Det här är ju debuten. Om man jämför den med lite senare plattor. Så det är ju lofi hela tiden. White Stripes har ju aldrig varit särskilt överproducerade eller storslaget producerade. Om man lyssnar på liksom den här Seven Nation Army till exempel, så tänker man ju, bara för att den sjungs så storslaget på alla fotbollsarenor och konsertpublik och allt vad det är, så tänker man ju att det är en storslagen låt. Men lyssnar man på den, så är den ju väldigt minimalistiskt producerad också egentligen. Men senare i karriären så har de ju ändå hittat en balans i sitt ljud. Här på debuten så är det ju bara skrän. Alltså du har den överdistade gitarren i ena örat, sen har du skrotiga cymbaler i det andra, och så har de inte riktigt hittat balansen mellan det, tycker jag.
Nej, det är ju väldigt mycket hemmabygge över den här skivan, det är ju. Och jag kan tänka mig att det blev en explosion av personer som ville starta band, för att
förutom Jack White. Räcker det med att låta så här?
Ja, men precis. Och då, om man inte... Alltså nu i efterhand så har man ju fattat att Jack White är ju ett geni. Han är ju en alltså, ja, han är ju en savant nästan så.
Ja.
Men om man bara lyssnar på den här skivan så tänker man att, precis som du sa, jaha, men fan, det här kan ju vi göra.
Ja.
Och det kan jag tänka mig att det var väldigt många som tänkte då och startade band. Just det här, coolt att de bara är två också. Mm. Och om man ska fortsätta på det spåret, så det är ju ingenstans att under skivan, hur mastigt och liksom allt flyter ihop och sådär, så känner jag ju ingenstans att fast jag saknar ändå någonting. Alltså förstår vad jag menar? Jag saknar inte den här traditionella banduppställningen med gitarr, bas, trummor och sång. Alltså så, utan det funkar det här.
Ja.
För mig i alla fall så funkar den här liksom gitarr och bas bara för att han gör saker med sin gitarr som typ bara man hade hört Tom Morello göra innan.
Ja, fast jag tycker det försvinner lite eftersom det är så dåligt producerat. Är det dåligt producerat? Så skränigt producerat?
Ja, men precis. Jag tycker att vissa låtar höjs av att det är så skevt. Att det skaver så mycket i den, om man nu ska säga, dåliga produktioner eller den ganska så...
Minimalistiska produktionen.
Minimalistiska produktionen. Frågan är om de hade blivit lika stora om det var Rick Rubin som hade producerat dem och det lät kristallklart och allt det där.
Nej, det är möjligt att det inte är så. Men jag menar, det du beskriver är ju rätt, men för mig funkar det bara om man bryter ut pralinerna. Det funkar inte precis. Som helhet, det funkar inte i det stora för att det blir för mycket liksom.
Mm. Och som du säger, 17 låtar är, ja, det kanske är i allra...
Kill your darlings, snälla.
Ja, men lite så. Och de här akustiska låtarna som kommer in.
Mm.
När man betar av skivan i ett streck så kommer de låtarna som ganska välbehövliga andningspauser på något sätt.
Mm.
Men om du bara plockar ut dem som enskild låt så... passar de inte alls.
Nej.
Kan jag tycka. Men i den här helheten så är de ju... alltså... ja, välbehövliga.
Vad är din... vilka är dina favoriter då? Om du liksom måste välja några.
Förutom öppningsspåret då. Jimmy the Exploder. Så ja,
den ställer jag upp på också.
Ja, och sen är det ju... alltså jag gillar ju den här skivan. Och jag gillar ju White Stripes. När de är så där bluesiga.
Mm.
Och då är ju Susie Lee.
Ja.
Är ju fantastisk på den här skivan. Och det är väl egentligen de jag tycker står ut. Sen blir det ganska jämn, tjockt, alltså så.
Ja. Jag fastnar ju för One More Cup of Coffee som ju är en Dylan cover.
Okej, det visste jag inte.
Så det är väl på mitt coverspår där som jag fastnar för den kanske. Men där är det, jag får lite, när White Stripes ger sig på den får jag lite Hotel of California feeling. Det känns som okay. att de här två låtarna skulle kunna vara syskon då på något sätt. Mm-hmm. Plus att jag älskar att de, det kanske är för att det är så väldigt minimalistiskt i övrigt, men i den här låten så smyger de ju faktiskt in en Dorsey-orgel lite i bakgrunden.
Mm.
Vilket är, ja, det är sant. Sjukt snyggt.
Mm.
Så den tycker jag nästan är höjdpunkten på den här plattan.
Ja, snyggt. Nej, men som sagt, det kanske behövs någon liten sån här grej i vissa låtar för att det inte ska bli så himla tradigt och malande på något
bryta
sätt.
Även om monotonin
liksom. Ja, men precis, för även om alltså, det går ju inte att förneka hur pass vad ska man säga, hur stora eller inflytelserika de trots allt blev till slut, så är det ju här ganska, alltså jag är inne på det här tårtspåret igen, det går fan inte att sätta i sig en hel tårta själv, alltså.
Nej.
Det blir lite för mycket.
Tack men nej tack, White Stripes.
Ja, men lite så. Ja, faktiskt. Ja, men ändå glad att jag lyssnade på den, för jag jag har hittat White Stripes igen nu på lite senare tid.
Mm.
Men som sagt, då bara plockat vissa russin, de här bluesiga russinen. Så det var kanske skönt att jag fick en liten sån här, fast du, de är egentligen inte så bra.
Det är alltid skönt att utmana sig själv, som man brukar säga.
Ja,
det här,
men
det här var tuggmotstånd.
Det är det verkligen. Det är en prinsesstårta med grus i.
Taggtråd.
Nu ska jag sluta prata tårtor, jag lovar.
Till nästa vecka. Så jag tänkte att vi ska faktiskt göra tvärtom mot vad vi har gjort ganska mycket, många gånger.
Får jag gissa?
Ja.
Vi ska inte ha en debut, utan vi ska ha en sista platta.
Det är oklart.
Okej, okay, oj.
Vi har pratat om ganska många inflytelserika band och ganska många välkända artister. Jag tänkte att vi istället ska vända på det och lyfta upp en artist som förmodligen de flesta av lyssnarna, inte har hört så mycket om eller av.
Spännande.
Ta något lite mer okänt. Därför så tror jag inte att du kan lyssna eller gissa det här. Så att jag,
ja, det tror jag då inte.
Det är liksom en
om inte det är du som har gjort en egen demo hemma.
Ja, den ska vi lyssna på nu.
Alla ska lyssna på.
Vad bra den ska vara. Det är en svensk poptjej som jag kan tycka att det har varit lite orättvist tyst om. Hon fick väl ett litet lyft kanske när Varan-TV-skådisen David Winberg pratade om henne i någon podd. Jag tror att det var i Värvet eventuellt. Som den här tipsade om henne. Hon hade en MeToo-låt som hette Jag sa nej, som inte är med på den här plattan.
Okay.
Men som väl fick lite uppmärksamhet. Och jag gissar att det inte säger dig så mycket.
Nej.
Men
inte
vi ska
alls,
i alla fall till året 2018, så ganska nyligen, en tjej som heter Joss Ture och en platta som heter Resultatet av ett inbördeskrig.
Oj, vilken snygg titel.
Mm.
Jag känner igen titeln. Men som sagt, jag är inte alls bekant med henne. Så, svinkul. Det här är ju roligt.
Det här kommer bli en episk skivcirkel nästa vecka.
Ja, det är klart att det blir.
Tack för att ni har lyssnat på vår pessimistiska svada i en dryg timme.
Vi får gå och se någon komedi.
Ja,
eller något,
grymt kul att ha er med oss. Vi lovar att vara positiva nästa vecka.
Ja, faktiskt. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Fortsätt höra av er. Det är askul när ni gör det. Och fortsätt sprid gospeln.
Följ oss i sociala medier så får ni se massa andra roliga saker som vi har för oss också.
Såklart.
Ha det bra!
Ha det bra! Hej då!
Hej då!